Du lyssnar på Fråga kriminologen med Fatima Adberger, jurist och kriminolog, och mig, Bosse Åström, tidigare kriminalchef.
All right, då kör vi.
Hej och varmt välkommen, Bosse. Hur lever livet med dig?
Hej Fatima. Livet lever alldeles utmärkt och det blev lite bättre när jag fick kontakt med dig.
Ja, men underbart. Och jag känner på precis samma sätt. Jag undrar liksom när den här klubben för inbördes beundran ska upphöra med sin verksamhet.
Det kan jag bara tala om för dig. Den finns inte.
Finns den inte?
Nej, det är inte inbördes beundran. Det är inbördes respekt. Därför att vi står så jävla långt ifrån varandra egentligen. Va? Jag är en köttätande predator och du är ute på vegankanten. Men vi har en ungefär som två cirklar. Det finns en liten union där vi delar samma intresse för vad gäller brott, brottsutredningar, kriminologi och andra samhällsfenomen som drabbar oss alla. Och där förenar vi oss. I övrigt så kan vi ha olika uppfattningar och det kommer du få se. Jag lovar.
Jag tänkte på det. Det är ju högst retsamt sådär när man får en fråga och så är man lite off just den dagen och så tänker man inte lika snabbt som man brukar göra. För att när vi hade lagt på luren där efter förra gången så tänkte jag, men vad fan, du frågade mig när blev mjölk farligt?
Ja.
Och då tänkte jag, men det naturliga svaret är naturligtvis när jag som barn insåg att jag inte var en kalv och att min mamma inte var en ko, va? Det finns ingen anledning för mig att dricka någonting som inte tillhör mig naturligt.
Ja, det var bra.
Och det är nu du ska vara snabbtänkt och så ska du säga så här, men är din mamma de facto en mandel då, Fatima? Eller något liknande?
Ja, jag tänkte...
Eller ett havregryn.
Ja, precis. Jag hade den bilden liksom så här, ja, hon är en jävla havreåker alltså, okej.
Jag satt och tänkte på en grej. Ibland så får man på sitt bord saker och ting som är i högsta grad alltså är provocerande. Och för mig så inträffade, eller det hamnade två sådana saker i förra veckan på mitt bord. Och det ena var ett ärende som omfattar en hemlös person. Och det andra var då ett ärende som omfattar en ungdom som har blivit LVU-ad. Jag kan inte gå in så mycket på det här naturligtvis då, av sekretesskäl, men det som slår mig någonstans det är att utifrån mitt kriminologhjärta så är jag ju jättemotståndare till det här med de här så kallade säkerhetszonerna eller visitationszonerna som vi har importerat från Danmark utan att för den delen importera det sociala kontraktet som man använde sig av i Danmark också, och det var ju det som så att säga ledde till framgångarna i Danmark. Men nu har man då infört de här visitationszonerna och lång historia kort så befinner sig den här ungdomen på en pizzeria i Järvaområdet. Polisen gör en räd där och kollar upp folk och skickar in en orosanmälan till socialtjänsten med hänvisning till att den här personen då har befunnit sig i närheten av människor som har en kriminell livsstil.
Jag tror att han beställt fel pizza.
Ja, precis. Ja, han hade beställt en med kött på. Det var inget bra. Ja, nej. Och då tänker jag mitt stilla sinne. Det var en massa andra omständigheter också. Men det här är det huvudsakliga. När det här hamnar på socialens bord så säger man oj, vi och fasa. Det här är jättefarligt. Här har vi då en person som visserligen det konstaterat inte har begått någon som helst brottslighet själv. Inte har en egen kriminell livsstil. Men just bara för att personen befinner sig på den här platsen vid den här tidpunkten så går man i taket och sen fattar man då ganska radikala beslut. Och så hamnar det här ärendet på mitt bord och det första jag tänker när jag läser materialet det är ja, om jag skulle bege mig till Järvaområdet, knalla in på en pizzeria, beställa en pizza, sätta mig ner och polisen kommer in och gör ett tillslag där och ber oss så att säga vänligast skuffa ihop oss lite så att polisen har kontroll över så att jag liksom flyttas närmare de som i övrigt är i pizzerian. Så är det ju i högsta grad troligt att jag kan stå axel mot axel med en människa som har någon form av kriminellt förflutet. Därför det är den typen av område. Men jag skulle inte bli så där hemskt glad, tvärtom jag skulle bli väldigt, väldigt upprörd om det var så att någon i efterhand talade om för mig att jag var kriminell därför att jag hade befunnit mig på den här platsen. Det är nu någonstans som vi ser utfallet, eller egentligen det obefintliga utfallet. Egentligen tycker jag väl kanske inte att polisen har gjort fel. De ska larma. Det är alltså man har en anmälningsplikt om man tror att en ungdom riskerar att fara illa på grund av umgänge eller eget handlande eller vad det nu är. Va? Men när det kommer sen på socialtjänstens bord, då är det så mycket som så väldigt fort går fel.
Jag vill inte ens kommentera det där, för att alla de här jävla grejerna som man har hittat på, titta bara under det senaste mandatperioden för sittande regering, vilka ändringar har blivit i lagen om vård av unga. Ja. Med mera, så det är helt hisnande, va. Och det här, jag kom tillbaka till det, jävla plakatpolitik. Alltså på,
jaha, jag väntade på det. Bra.
Ja, men på 90-talet, fan, jag desarmerade hela jävla så kallade Grimstadligan genom att lägga rätt resurser på rätt personer. Och polisen säger, vi vet vilka de här, så att säga, top-notch-killarna är, de här kriminella gängen. Vad fan, lägg resurserna där och plocka bort dem en efter en. Och det finns ju såna här, man kallar det för criminalistic arboristic perspective. Att man lägger upp ett träd och så ser man så här, vem är det som är kingpin? Han sitter i mitten. Men han kan inte göra allting ensam. Han är beroende av möjliggörare, finansiärer, de som tillhandahåller knarket, som tillhandahåller vapen, safe houses, vad fan det än är, va. Plocka bort dem, klipp grenarna en efter en, va. Men här börjar man prata om visitationszoner. Och vad händer då? Jo, det drar jävla massa resurser från polisen. Folk ska ju vara där och övervaka det här, va. Och sen kommer en kille som, fan, jag har suttit på en jävla restaurang i Monaco tillsammans med två av de största kriminella jävla ekobrottslingar du kan hitta i Sverige. Jag har suttit hemma hos mig och grillat med min familj med en grov rånare därför att han blev min bästa källa med mera, va. Men vad fan, det var ingen orosanmälan som kom på mig eller mina barn. För jag hade haft en jävla råna som sprang kring hemma hos mig, va. Så jag blir bara förbannad. Det är så jävla slöseri med resurser. Och det är plakatpolitik. Du vinner enkla politiska jävla poänger. Alltså Riksrevisionen har haft mycket med att göra i mina dagar. Jag började med det när de kom ut med sin rapport 2000. Om vad det gäller rättskedjan. Och jag ordnade ett stort jävla event då med de skulle lansera den här rapporten. Jag bjöd in då, det var polisen, åklagare, domstolsverket, kriminalvården, alla på Star Hotel i Sollentuna, va. Och de kom med jävligt saklig och bra kritik över att vi jobbade seriellt. Vi skulle börja jobba mer parallellt och hitta snabbspår i det här. Det tog för lång tid och för stora utredningsbalanser, bla bla bla. Och nu kommer Riksrevisionen tillbaka och gör en bedömning av vad det gäller den stora, stora polisreformen som trädde i kraft den 1 januari 2015. Katastrof!
Jaha.
Det är ju för fan Titanic. Den är på väg emot det jävla isberget. Alla ser det, men ingen gör någonting för att ändra kursen, va?
Utan men varför?
Jo, därför att befälhavaren står på bryggan. Styrmannen, rorsmannen, alla säger, lägg om kursen, det här går åt helvete. Och befälhavaren står med armarna kors och säger, håll kursen. Och till slut när den här dialogen liksom eskalerar, och då säger befälhavaren så här, ja, men nu får ni hålla käften. Tror ni inte jag varit befälhavare på ett fartyg förut? Jag var befälhavare på Titanic, jag var Andrea Doria, och så räknar man upp alla jävla fartygskatastrofer.
Just alla de som har gått under.
Ja, men exakt. Va. Och det är precis där vi är på väg. Va. Alla ser att det åt helvete är fel, va. Men ingen är kejsarens nya kläder.
Alltså någonstans i bakhuvudet så har jag någon av lärarna från juridikum tidigt när jag började studera där, slutet på 80-talet, som säger att lag och lagstiftningsprocessen är trögflytande, och den ska vara det för, alltså, rättssäkerhetens skull. Och det där, det dyker upp med jämna mellanrum, och det är ju så här att i min värld så alla de här snabba besluten, det är väl klart att ibland behöver man förändra lag, men alla de här liksom snabba där man skjuter lite grann från höften bara och ja, nu är vi där igen, plakatpolitiken. Men de bidrar ju inte med någonting. Jag har ju själv en gång i tiden forskat på det som var kanske den främsta symbollagstiftningen i början på 2000-talet. Och det var ju trafficking för sexuella ändamål. När man så kommer med en lagstiftning som inom de närmst följande 2 åren revideras 5 gånger. Alltså det är en fingervisning om att lagen från början inte är genomarbetad och inte genomtänkt.
Nej, helt rätt. Men ska man läsa någonting som är väldigt tankvärt nu i närtid, så var det en debattartikel i någon av våra kvällstidningar, och det är bara några dagar sedan, som skrevs av två personer som jag känner väldigt väl. Dels Sten Heckscher, före detta justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen, och Anne Ramberg då, före detta generalsekreterare i Advokatsamfundet. Alltså läser man den debattartikeln och man kopplar på liksom den intellektuella kapaciteten, va, så förstår man någonstans liksom, vad fan spårade tåget ur någonstans? Vart är vi på väg? Tåget spårar ut någonstans, sen fortsätter det 3 kilometer rätt in i skogen. Hur fan ska du få upp det tåget igen på spåret? Det är inte en chans, va? Och då kommer nästa fråga. Och då ska jag fan ringa till Christian Lok och fråga om jag kan få med på spåret. Vad fan är vi på väg någonstans?
I så fall vill jag vara med. Då kan jag få vara din bisättare.
Absolut.
Där.
Absolut. Du och jag, Fatima, vi sätter...
Du och jag mot världen, du och jag mot Christian Lok.
Ja, men vi sitter i dressinen, inte i första klass.
Nej, absolut inte i första klass. Du kan inte sätta en arbetarunge från Söders höjder i första klass. I det här fallet egentligen, det som gjorde mig så frustrerad under veckan här, så är det egentligen inte det faktum att polisen använder sig av den anmälningsskyldighet de har när det gäller orosanmälningar för barn som riskerar att fara illa. Det är inte det, för det är en rutin man har. Utan det som provocerar mig, det är när det här hamnar på socialtjänstens bord. Och in liksom hos socialtjänsten kliver en hel familj som är jätteengagerad, och där det bevisligen är så att det föreligger inga dumheter alltså, och ingen social utmarginalisering och ingenting, trots att man råkar bo i det här området. Utan det här är en fullt fungerande familj. Och så säger man, ja, men jag tror att vi omhändertar barnet ändå, va?
Han beställde fel pizza, punkt slut. Jag har ingen mer att säga det här.
Det var kött på den. Sen så råkade jag ut för... Det är också en sån här grej som kan störa mig. Under sommaren här så hade jag det var då jag stod inför den första gången. Hur många år sedan är det nu? Är det ett par år sedan som man kom med de här skärpta reglerna kring folkbokföring? Att man måste folkbokföra sig där man har sin huvudsakliga dygnsvila?
Japp. Det är ju grundregeln, så är det ju.
Jag skulle hjälpa en kompis som var mitt emellan bostäder i somras. Och jag ringer då till Skatteverket och så säger jag så här, nu ska min kompis bo tillsammans med mig i mitt hus här under ett par månader.
Ja.
Och då är frågan, ska han folkbokföra sig här? Och då säger de, ja, tvivelsutan, ja, det måste han göra nu. Och då säger jag, men han ska bara bo här max 2 månader, kanske inte ens 2 månader. För sen ska han vidare, han bara mellanlandar här, men han måste folkbokföra sig här. Ja, säger de. Sen blir det så här då att min kompis bor här en månad, flyttar ut, anmäler sin flytt och är fortfarande folkbokförd hos mig. Jag ringer Skatteverket och säger, min kompis har flyttat ut för flera månader sedan. Skatteverket säger, ja, fast vi håller på att göra en bosättningskontroll på honom. Ja, fast nu har ju han flyttat ut och anmält var han bor istället. Och sedan har vi i omgångar anmält. Jag har anmält att han bor inte här och han har anmält att han bor inte här, men han är folkbokförd här. Och då är frågan, vem har gjort fel? Det är det första. Men det andra, det som är min stora invändning, det är att jag gör vissa såna här pro bono-uppdrag, och det gör jag bland utsatta kvinnor och det gör jag bland människor som lever i hemlöshet. Jag träffar de här människorna som lever i hemlöshet, och jag kan konstatera, och det var väl någon sån här studie som Hem och Hyra gjorde för något år sedan också. Den nya lagstiftningen, eller de skärpta reglerna, har ju inte drabbat det man var ute efter, det vill säga den organiserade brottsligheten där man var skriven på fel adresser och där man fick bidrag och det ena med det femte, utan vad det i huvudsak har drabbat, de som har blivit lagförda för att de har varit folkbokförda fel eller inte folkbokförda alls, det är de hemlösa som faktiskt inte har någon adress att folkbokföra sig på. Och då är min fråga, på vilket sätt blev det här bra?
Ja, inte alls. Det enkla svaret, va. Och sen är det också så här, man ser att där man har sin huvudsakliga nattvila, va.
Om det är under Västerbron då?
Nej, det finns ingen adress, men vad man tänker på, det är liksom att det finns en viss kontinuitet, att det finns en viss varaktighet, va. Då kan du tänka sig, har din huvudsakliga nattvila, ju ena dagen sov jag på soffan hos Kalle, två kvällar, och sen sov jag ett källarförråd på nästa adress. Så att det där blir liksom uddlöst, och det har ju inte lagstiftaren ens haft i åtanke, utan han menar på att där man har sin huvudsakliga nattvila, och då tittar han på populationen som en enhetlig, vad ska jag säga, social norm, att vi alla har liksom fast arbete, vi har fast bostad och vi träffar någon ny, vi flyttar in och såna grejer. Så alla de här ytterlighetsgrejerna, de är inte ens med i matchen. Och sen det här har man missat fullständigt, precis som du säger, med vad det gäller de yrkeskriminella som skriver sig hittan och dittan och hittar på massa jävla luften.
Ja, det var ju under den förevändningen man kom med den här skärpningen, regelskärpningen. Att det var de man skulle komma åt, men det är ju fan inte dem, utan återigen så sparkar man på dem som är liksom längst ner i näringskedjan.
Som vanligt.
Sebbe skriver in till Fråga kriminologen och säger så här, att ni pratade ju om Martin Törnblad i förra avsnittet. Och Martin, han påstår att han har kluster B. En diagnos som då gör att den drabbade kan göra nästan vad som helst för att få tillbaka sin plats i rampljuset. Jag skulle vilja veta mer om den här diagnosen. Och ja, alltså det där är ju, frågan är hur länge man ska föreläsa om det här, för att det där är ju, alltså ett kluster, det är ju en ansamling av någonting liksom som samverkar, och det handlar ju om, alltså det finns ju inte en psykisk åkomma som heter kluster B, utan vad det handlar om är ju typer av personlighetsstörningar som man delar in i kluster A, kluster B, kluster C och så vidare. Det är ju liksom där vi är.
Och det är en diagnos, va? Och kluster B, om man tittar på den har vissa komponenter, sen kan man liksom utveckla dem. Va? Men om man sammanfattar dem, va, så är det liksom det antisocialt, det är inslag av borderlines, det är behov av uppmärksamhet och det är en hög grad av narcissism. Alltså en grandios självbild, behov av beundran, brist på empati och en viss tendens att man utnyttjar andra för att upprätthålla den där bilden. Det kan man säga, det är sammanfattning av en kluster B-diagnos.
Så att det skulle innebära, för om Martin Törnblad nu påstår sig ha den här kluster B, att det då skulle innebära att han, jag höll på att säga, hjälplöst gör vad som helst för att få tillbaka sin plats i rampljuset.
Ja, jag är tveksam till det där. Det är ju mer på det sättet att han vill ju på något sätt framställa sig själv som en stor, alltså den riddaren som kommer in på vita hästen när han fattar och tycker för den här kvinnan då som var med i det här Missing People och det där körde, va. Så att jag ser inte en naturlig koppling mellan kluster B och Martin Törnblad, nej.
Det jag tänker är att det är först efter, men det kan ju ha sina andra orsaker, men han tiger sig ju igenom, om man nu ska uppehålla sig vid Martin Törnblad mer, tiger sig igenom tingsrättsförhandlingar, det blir ett överklagande till hovrätten, det blir liksom ett bakslag i hovrätten, där fastställer man de här domarna, och det är först i det sammanhanget, efter hovrätten, som han tar bladet från munnen och själv börjar uttrycka och har åsikter om att det är en annan person som är inblandad och det är en annan, han har bevittnat det här, han har inte deltagit i det och så vidare. Och då är frågan, alltså det finns ju så många olika perspektiv på det här. Skrämd till tystnad under hela tingsrättsförhandlingen, inte rädd längre och plötsligen vågar tala, eller tillräcklig uppmärksamhet enligt kluster B-personligheten då. Tillräcklig uppmärksamhet, allt det här kring Therese Tang och hela halva härligheten, blir dömd i domstolen. Det är inte det som är viktigt för honom om han blir dömd eller inte, utan han har allas ögon på sig, och sen falnar intresset, och då så börjar man berätta en historia, för att då får man mer intresse. Jag vet inte.
Jag kan bara säga det att om det hade varit, alltså för min utgångspunkt i den erfarenhet jag har av kluster B-personligheter, eller påstådda kluster B ska jag säga, för det är bara en diagnos, det är ingenting man kan fastställa med 100% säkerhet, man kan se tecken på det, va? Och det är på det sättet att hade det varit på det sättet han hade den diagnosen, så är jag säker på att han skulle göra de här domstolsförhandlingarna till sin manegeman.
Pernilla skriver in. Hon säger så här: jag har läst lite då och då om att många av dem som sitter i fängelse har NPF-diagnoser, alltså neuropsykiatriska funktionshinder. Stämmer det att det är så att det har betydelse för att de hamnade i fängelse? Alltså har de som har NPF-diagnoser lättare att hamna i brottslighet, undrar Pernilla. Och sen undrar hon vidare då, vad kan de här personerna få för hjälp i fängelse? Och framförallt det här med mediciner. Hon skriver att många med NPF-diagnoser behöver ju medicin för att må bra. Och hur går det ihop med fängelsevistelsen, särskilt om det här då är ett amfetaminbaserat preparat som man behöver ta? Det jag kan dra mig till minnes rent statistiskt eller undersökningar som har gjorts, det var att Göteborgs universitet gjorde en psykologistudie. Jag tror att den påbörjades 2010 och man avrundade den runt 2022. Och då tittar man återigen, så att den är lite ensidig, men man tittar på unga män som har dömts till fängelse för våldsbrott. Och då hittar man att ungefär 97%, alltså i stort sett alla, har någon typ av neuropsykiatrisk diagnos. Och att många då har samsjuklighet, som jag ständigt tjatar om, att det räcker inte med att man har ett problem utan man ska ha någonting annat. Man ska ha en diagnos och ett missbruk eller något sånt för att det här ska... För att allt ska falla på plats och man ska hamna i en brottslighet.
Under mina 40 år, eller 42 år i polisen, 41 år och 9 månader i kriminalpolisverksamheten med brottsutredningar, va, så kan jag säga att de flesta av dem som jag har stött, eller det är väldigt få som jag har stött på som jag kan säga liksom att du faller inom ramen för en bonus pater familias. Det finns alltid någonting som sticker till höger eller vänster, va? Det kan antingen vara vad gäller NPF-diagnoser eventuellt. Men de kom ju väldigt sent in i det här. Alltså man kan i efterhand konstatera att det är vissa beteenden med mer som skulle falla in på liksom ADHD eller liknande grejer, va? Men det var inte känt då, va? Men de flesta av dem hade ju någon form av missbruk eller någon form av sociala problem och...
Men där kommer ju den där samsjukligheten som jag pratar om. Att det räcker ju inte med en grej, utan har du en grej och så lägger du på ett missbruk, då är det typ garanterat att det går
ut. Ja, men exakt. Det är som en palett, va? Mm. Och jag har ju varit med om liksom människor som har haft det, som jag skulle kunna påstå skulle ha den här diagnosen. Va? Fan, jag har ju hjälpt dem. En grav heroinist får jag drogfri. Han kommer ut, han har gått in på knarkprogrammet på Österåker, han träffar en tjej, han lider av HIV, de får ett barn, barnet är inte HIV-smittat och så går det ett år, allting ser jävligt lovande ut för honom och jag är jätteglad för honom, va? Och sen gör kärringen slut, han får ett återfall, en överdos och dör.
Oj.
Ja, så att, ja, det är ett trist erfarenhet också. Men det var därför jag tog upp honom. Va? Han hade liksom allt det här multipla diagnoser liksom lite överallt. Va? Med sociala kontexten, med beteendestörningar, med bipolära historier och allting. Så här. Och jag är ingen psykiater eller någon ska ställa en diagnos, men jag ser vad jag ser. Va?
Men vad händer då när man kommer till fängelset och man har, låt säga, ADHD? Och ute i det vanliga livet så medicinerar man med Elvanse. Kommer man att få det på fängelset då? Det är ju amfetamin.
Ja, jag vet inte en jävla aning. Alltså allting som händer inom kriminalvårdens hank och stör, alltså det är för mig okänt. Men det finns ju liksom regler för det där att man ska få liksom en rehabilitering, den vård man behöver, man ska få den hjälp och stöd och så vidare. Va? Så är det på det sättet att man har medicinska behov av att få vissa medikamenter, så är ju fängelsemurarna inte ett hinder för det, enligt min uppfattning i alla fall. Va?
Nu är det dags för veckans kändis!
Veckans kändisdoldis, får vi säga, är en kille som heter Patrik som jobbar på ett stort byggföretag. Och han har en fundering.
Hej Fatima. Patrik heter jag. Jag jobbar på ett stort byggföretag i Stockholm. Jag har en fråga angående stölder av maskiner och mer ute på byggarbetsplatser som ofta sker av personer från utlandet. Min fråga är varför deras straff ofta blir så lindriga.
Ja, Patrik där. Varför blir straffen så lindriga för den här typen av brottslighet?
Då är det på det sättet att när man ser, liksom lägger ett pussel eller en kartläggning gör det här, eller en palett, så ser man att det finns vissa typer av stölder som är väldigt, väldigt specifika i sin karaktär. Och det är stölder utav vad det gäller båtmotorer, det är stölder av verktyg och byggmaskiner och så vidare. Va? Och även hyrbilar ska jag säga för ett antal år sedan som försvann. Och det som är gemensamt för de här är att man inte hittar godset igen. Och då blir ju första tanken så här, okej, de förs utomlands. Och då har polisen och tullen gjort massa grejer, projekt tillsammans. Va? Så kan man konstatera att det finns vissa utförselvägar genom alla våra utförselhamnar. Inte specifikt i den eller den eller den, utan de går hela vägen. Men majoriteten av de här, de landar i de baltiska länderna eller Polen.
Okej, ungefär som de här dyrare modeller, BMW och allt som har stulits.
Ja, och även inredningar från de bilarna och så vidare, va. Och man hittar ibland i Litauen även de här simplare stölderna utav de här rånade här myrorna eller statsmissionens container, va, kläder som hittades i Litauen som hängdes upp och gick ut på andra marknaden och så vidare. Och i de få fallen när man hittar någon som är misstänkt för det här i Sverige, så är det en utländsk medborgare som kommer ifrån de här länderna. Och i och med att de då blir ertappade, och det här är ju grova brott på grund av värdet av det de har stulit med mera, så döms de då för grov stöld till exempel eller liknande, va. Men den här grova stölden innebär också att de kommer utvisas ifrån Sverige efter avtjänat straff, och då ska det tas hänsyn till i vad gäller straffmätningen, och då får de ett lindrigare straff.
En fråga från Inger. Hon säger så här, att mamman till mördade Tintin har kritiserat kriminalvården för att kriminalvården inte har informerat henne om när Alexander Rad har permissioner. Och då undrar Inger, varför har inte Tintins mamma fått veta när han har permission? Och så farhågan då, tänk om hon skulle ha befunnit sig på samma plats som han är på när han har permission. Och spontant så tänker jag så här, men jag tror inte att hon har underlåtit att göra det. Alltså det handlar ju om att man har ju rätt att få veta. Om någon blir dömd för att den har begått brott mot mig, så har jag rätt att få veta var den här gärningspersonen befinner sig, både liksom var han eller hon avtjänar sitt straff, men jag har också rätt att få veta om den här gärningspersonen får permission, eller om han eller hon har rymt, eller om man byter anstalt, eller ändrar namn, eller ska friges och så vidare. Men det krävs att jag meddelar åklagaren eller kriminalvården att jag vill ha den informationen. Det tror jag blir för sig att Tintins mamma har gjort. Men i övrigt så, ja, jag vet inte varför hon inte fick det.
Ja, men det är inte riktigt så som du säger, va? Därför att det krävs inte att hon anmäler det, utan det krävs att polisen, alltså rättsväsendet, informerar henne om hon vill bli. Och så kryssar man i de rutorna.
Ja, just det.
Så hon behöver inte begära det, utan hon blir tillfrågad, ja eller nej. Säger hon ja då, och då ska hon bli underrättad om det. Och blir hon inte det, ja, då är det ju ett tjänstefel någonstans i hela processen. Och hennes farhågor, va? Jag menar, de är ju välmotiverade. Fan, tänk dig själv, liksom, kommer ut och står liksom i snabbköpet eller parkeringsplatsen eller utanför porten, liksom, och står face to face.
Jag råkade ju ut för en person som försökte ta mig av daga för över 30 år sedan.
Hoppsan.
Ja, det är en sån här grej jag brukar återvända till ibland. Men den här personen fick då ett fängelsestraff naturligtvis, men det var inte fullt, så den här personen ansågs inte vara tillräknelig i huvudet. Och fick ett förhållandevis kort straff som bestod av vård. och kommer också ut då ganska snart. Så jag tror väl att den totala med straff, jag höll på att säga inte straffrabatt, men med den villkorliga frigivningen och sådär, så var den här personen bara av gatorna ett par år. Jag minns att jag sa, nu är det här så väldigt länge sedan, men jag minns att jag var väldigt tydlig med att jag ville veta var den här personen var, och framförallt så ville jag veta när man då avsåg att släppa ut den här personen.
Självklart.
Men det fick jag inte veta, utan en dag när jag står nere på Konsum så kommer personen gåendes. Jag lämnar varor och allt och går därifrån. Några dagar senare så har jag då ringt runt och pratat med åklagare och hela halva härligheten och sagt hur gick det här till, och sen har jag frågat om jag vänligast kan få ett kontaktförbud nu då. Och så småningom så fick jag ju det. Det var lite andra tider då, men jag fick ett i alla fall. Och jag vet att jag, och det här är så korkat, men jag gjorde det. Att jag ser det mera för att jag bor alldeles i närheten av den här Konsumbutiken och jag ser den här personen på Konsum hela tiden. Och till slut så tänker jag, för att jag har lidit alla helvetes kval. Jag har levt liksom med, jag vet precis hur det är att vara ett brottsoffer. Jag har levt med att inte våga gå ut. Att inte kunna gå ner liksom på butiken och köpa mig, jag höll på att säga en liten mjölk, men så var det inte. Men kunna köpa mig ett paket kaffe utan att ha kompisar med mig. Fan om jag dessutom hade köpt mjölk, det hade varit illa. Men, och så plötsligt när jag börjar lite lätt så där komma på fötter igen och vågar vara utomhus, då dyker den här människan upp, va? Lös och ledig. På samma Konsumbutik, för vi råkar ju bo liksom i samma del av stan. Va? Mm. Så till slut när jag då vet att jag har fått det här kontaktförbudet, så går jag ner på butiken i hopp om att få syn på den här personen. Får syn på den här personen och tänker, det får bära eller brista. Promenerar fram till den här personen, ställer mig bakom hen då i kön. Och när personen vänder på huvudet och får syn på mig, då säger jag så här: det föreligger ett kontaktförbud. Så här nära får du inte vara mig. Vill du åka in igen? Va? Säger jag. Och den här personen lämnar sina varor och springer därifrån. Och jag tänkte, wow, så här, tjo.
Snacka om brottsprovokation, va? Men jag bara fick en bild, va? För jag tycker du, Fatima, jag tycker du är en jävla tuff människa, och du har berättat om hela din bakgrund med punken och ja, vegan och hela det här kör, va? Men det enda som förvånar mig i det här, va, det är att när du stöter på honom för första gången där, att du inte gick fram till honom och sa, vad fan gör du här, din jävla punk, liksom.
Ja, nej, det hör på att säga, jag är lite sådär som det rättsliga systemet ska vara. Jag är lite trögflytande.
Ja, okej. Ja.
Det tar ett par varv.
Sirapen.
Ja, exakt. Det är lite sirap så. Det tar ett par varv, men sen när jag väl har mobiliserat, då jäklar, då är jag farlig. Jag brukar säga att jag blir arg ungefär vart fjärde år, men då är det bäst att man går ut.
Okej, hur många år var det sedan du sist var arg då?
Jag tror att det är bara 2 år sedan.
Okej,
du är home safe så länge. Nej, men jag tänker på en annan sak det här. Alltså, vi har konstaterat nu att då måste någonting, det är någon som har glömt att prata med någon, eller någon som inte har uppmärksammat att hon vill ha den här informationen. En annan sak som har hjälpt då Sanam, som hon heter, Tintins mamma, det är ju att i samma ögonblick som Alexander Rad dömdes till livstidsfängelse för mordet på sonen, så upphörde ju det här kontaktförbudet som hon hade. Man förnyade inte det. Utan man menar att han är ju ändå inlåst, liksom. Och det där kan jag tycka är problematiskt, för att egentligen återigen till min egen, nu ingen jämförelse i övrigt, men tillbaka till min egen situation, där den förövaren medan hen satt inne på anstalt inte hade ett kontaktförbud heller. Eller jag hade inget så att säga. Och det gjorde ju att den här personen skrev ju långa, långa brev till mig. Som jag var tvungen då, alltså jag samlade ihop dem i en bunt och gav dem till åklagaren. Så sa jag, vad ska jag med det här till? Alltså freda mig för i helskotta. Och då fick jag ju, så var det på den tiden, det är 30 år sedan. Men jag fick ju reda på att jag var ju tvungen att begära ett kontaktförbud liksom på alla plan. Så här, ska det vara på telefon? Ska det vara på brev? Ska det vara på det? Ska det vara på det? Va? Och jag sa sån här, alltså hjälp mig, jag har ingen aning. Hjälp mig med det här liksom. Men samma sak, Sanam råkade ut då för att hon ville förnya kontaktförbudet för att han då hade försökt ha kontakt via brev då med henne. Och då får hon till svar att men han sitter ju redan inne, vi kan ju inte liksom begränsa hans kontakt med omvärlden. Och då tänker jag, jo, det kan man väl. Och sen vet jag att hovrätten så småningom då, men det var ju så sent som, alltså nyligen, som hovrätten slutligen, de fick ju överklaga det här tingsrättens beslut, och slutligen så säger hovrätten att jo, det finns faktiskt en konkret risk för att han kommer att förfölja eller trakassera henne, så att det, trots att han är inlåst.
Jo, men det där är också jävla trams egentligen, va? För jag menar, hon känner sig besvärad av att få massa jävla brev, va? Finns ett sopnedkast i fastigheten, har en egen jävla sopkorg, va? Varför i helvete ta upp resurser från rättsväsendet för att få ett kontaktförbud för någon som sitter på kåken och vill skicka brev till dig? Det är väl fan bara skicka med soporna.
Ja, samtidigt så kan jag förstå, å ena sidan, ja, jag kan också vara så radikal och så konkret som du är nu i mitt resonerande. Men jag vet ju själv hur jag påverkades av att den här knäppskallen som försökte ha ihjäl mig skrev brev till mig som faktiskt handlade om att om vi bara hjälps åt så kan vi båda gå stärkta ur den här situationen. För att det första brevet öppnade jag ju och läste naturligtvis, för jag är lite dum i huvudet på det viset. Så. Men de övriga breven, de åkte ju, ja, till åklagaren faktiskt. För jag sa, det här är konkret, jag vill inte ha de här breven.
Ja, det, alltså, rätt i det du säger, va. Och jag kan modifiera min inställning lite grann, va. Alltså att hade man gått vidare med det här kontaktförbudet med de här breven, va, så var det en markering mot honom. Lägg av nu. Du sitter här, du har liksom ingenting med omvärlden att göra just nu, framförallt inte här, punkt.
Kontaktförbud, alltså från i somras om jag minns rätt så har man gjort lite förändringar. Man har skärpt den lagstiftningen också. Och bland annat så har man ju infört det här som jag faktiskt aldrig trodde skulle ske, därför att i min värld så står det lite, det kommer på kant med tanken kring när kontaktförbud kan utföras. Men nu tänker man att man ska använda kontaktförbud i brottsförebyggande syfte, alltså man utfärdar det innan brott har begåtts. Men då kommer vi ju på kant med det här som grundläggande fri- och rättigheter för individen. Det som i grund och botten gör att det är ganska svårt att få ett kontaktförbud. Eller har varit i alla fall under alla år. Och då tänker jag lite grann, hur tänker man nu då? Om det kan användas i brottsförebyggande syfte, utfärdas innan ett brott har begåtts. Ska jag då, alltså, efter att vi har slutat inspelningen här nu, ringa upp och begära ett kontaktförbud gentemot dig för att du tråkar mig för att jag är vegan kanske?
Ja.
Yep. Brottsförebyggande, så att du inte kan säga det till mig. Du kan inte säga mjölk till mig en gång till för att jag blir synnerligen upprörd utav det. Nej, men jag vet inte riktigt. Här någonstans, jag är absolut för skydd för brottsoffer och så vidare. Det är ju det jag arbetar med. Men det här tycker jag är märkligt.
Alltså, kom igen nu för fan, Fatima. Skaka om skallen och få din jävla gangler i ordningen. Det här är ju ytterligare ett exempel på plakatpolitik. Vad vill man åstadkomma? Berätta för mig. Jag är helt jävla ignorant. Jag vet ingenting. Berätta. Vad vill man åstadkomma?
Ja, det här är ju en sån där, det kommer ju inte leda någonstans. Eller så kommer det att leda till en massa problem. Nej, men jag vet inte. Använda ett kontaktförbud i brottsförebyggande syfte. Alltså jag får inte ihop det här, ärligt. Jag får inte ihop det i mitt huvud. Därför att ett kontaktförbud är ju en reaktion på att någon har gjort någon någonting. Men i brottsförebyggande syfte, ja, lite uppmärksamhet. Eller du fick den möjligheten. Eller här värnar vi brottsoffret. Nej, men jag vet inte.
Jag vet inte heller, jag fattar inte. Va? Alltså, och vem är det som ska ansöka och skälen för det? Kan det vara en förälder som säger att min son Nisse umgås med Curry Kofot och det vill inte jag ska ske?
Så vi fixar ett kontaktförbud mot Curry Kofot, men då är ju han då underårig.
Ja,
eller minderårig.
Ja, det beror ju på hur fan lagen ser ut. Va? Det kanske innefattar dem. Då är ju fan underåriga som övervakas med hemlig avlyssning och såna här grejer. Så det kan vi fan ta på en 11-åring eller 9-åring också. Jag vet inte, va. Men det skulle vara på det sättet, va.
Ja, det står så här. Andra omständigheter än tidigare brottslighet ska särskilt beaktas. Exempelvis beteenden som kan upplevas lika hotfulla och skrämmande som en aktiv handling. Återigen, alltså, när du hummar när jag säger havremjölk, det är ett sånt där beteende som kan upplevas som hotfullt och skrämmande för en vegan.
Ja, men då ansök om kontaktförbud. Yes.
Och får jag ett, då ska jag rama in det. Jag ska sätta upp det på väggen och säga så här: Fatima har fått ett kontaktförbud mot Bosse Åström. Hon är nog den första liksom, som har lyckats med det.
Och jag kommer medge din framställan. För jag säger, I don't like veganer.
Nej, okej. Okay. Ja, du ser. Det där, återigen ett sånt här hotfullt och skrämmande beteende. Nej, men jag vet inte riktigt, ärligt.
Nej, men allvarligt talat, alltså. Vi måste ta ett samlat grepp om det här. Du ska i den här podden, va? Därför att det är så jävla mycket plakatpolitik just nu, va? Och vi har ett år kvar till valet, va? Vad är det som sammanför de här grejerna? Hur man ska liksom bekämpa den organiserade brottsligheten med mer, va? Och de har gjort vissa framsteg med utlämningar från utlandsen grejer. Det är liksom inte tu tal om det. Det ska man ha cred för. Jag lyfter på hatten, va? Men vart tar vi vägen? Hur fanns det liksom vägvisan ut?
Vad jag ser, men det är ju med mina glasögon, kriminologglasögonen, ser en rad, under de senaste åren så har det skett en rad beslut och justeringar av lag som i stort sett bara mynnar ut i en enda sak, och det handlar om att kringskära individens fri- och rättigheter. Det skrämmer skiten ur mig.
Repression.
Ja, exakt så.
Jag håller med 100%. Vi kommer se många, många mer exempel på det här i en ganska nära framtid. Både vad det gäller budgetdispositioner och hur man liksom försöker liksom samla ihop väljare inför nästa års val. Va? Och jag kan bara säga så här, tiden är ur led, och för att citera August Strindberg, det är synd om människorna.
För att citera Hamlet och Shakespeare, ur led är tiden, ve att jag var den som blev satt att vrida den rätt igen. Ungefär så.
Men du kan ju sätta oss i det sättet, både du och jag försöker bidra till att vrida den rätt igen, va? För att vi är på väg någonstans där jag inte vill vara.
Men vad ska vi göra då?
Ja, revolution.
Revolution?
Ja, jag ska inte säga revolution. Alltså, någon måste sätta ner foten och säga, vad fan håller vi på med?
Du är lite förtjust i att jag är det där lilla avkapade R-et i KPMLR, alltså.
Ja, alltså, du är där och jag är på den andra sidan där, va? Men du ger mig tuggmotstånd i alla fall.
Ja, det vore väl fan annars.
men grejen är ju så här, va? Alltså, ingen människa är för gammal eller för ung för att kunna ändra sin uppfattning eller åsikt, va? Så att om vi håller på och skaver tillräckligt mycket och länge, Fatima, så kanske vi hittar någon grej, kanske, nej, det tror inte jag, du kommer aldrig ändra åsikt, va?
Det beror helt på vilket område du tänker.
Ja, men du kanske kör med längre och längre och längre ut åt kanten. Till slut bara tippar du mig över bordet och säger att vårt samarbete är slut just nu.
Det är svårt att se. Jag är vansinnigt svag för människor som utmanar mig rent intellektuellt. För att det är inte så många som gör det.
Nej, därför att du är en stark kvinna. Punkt slut.
Ja, tyvärr. Jag skulle kanske ha blivit man, vem vet.
Absolut inte, därför att vad är det din bakgrund? Alltså, kolla nu här.
Mm.
Du är punkare.
Yes.
Du är KFMLR i kvadrat.
Ja, kanske inte, men ändå. Ja, visst.
Ja, i kubik då, okej. Okay. Och sen har du liksom dina trevliga företräden, din artikulation och så vidare, va? Du har din utbildning med mera, och så är du outspoken.
Yes.
Ja, vad fan kan man mer begära?
Nej, det var ju förmodligen därför den här personen försökte mörda mig för 30 år sedan.
Ja, han var avundsjuk.
Kanske det. Äntligen få tyst på Fatima. Jo, nej, men jag tycker ju att jag är alldeles utmärkt, men det finns säkert lika många som... Det finns en hel del som gillar mig, men det finns säkert lika många som inte gör det.
Ja, men då ställer jag bara frågan så här. Lyssna på mig nu, allvar talet, va? Jag har varit gift i 50 år, så det här är inte någon form av sån här där, try to get you eller sån här grej, va? Men, så här, vem kan...
Nej, då skulle du väl lägga tid och energi på en kärring som inte var i 60-årsåldern, tänker jag.
Ja, nej, tveksam. Jag lägger inte energi på dem. Jag har gjort mitt val, lagt kort ligger. Men, det är så här, vem skulle inte gilla dig? En jävla bra fråga. Den är nästan 10 000 kronors fråga.
Jag vet en garanterat, mitt ex.
Men du, hallå, han kanske ångrade sig.
Ja, just det. Too little too late heter det.
Ja, precis. Bye bye. Damn. Nu är det dags för veckans
kändis! Vi har fått in en kändisfråga. Vi har Irene Pedersen, tidigare flygvärdinna som har rest över hela världen och som har typ 1 miljon visningar på TikTok under kontot TikTokmorsan71. Men som kanske den breda massan känner igen från det svenska datingprogrammet Hotell Romantik.
Hej Fatima, det här är Irene Pedersen. Jag har en fråga till dig. När jag gick på Lumjön gymnasium och var väl kanske 17-18 år, så en sen söndag eftermiddag, jag vet att det var på hösten för det var mörkt ute, så stannade plötsligt en bil utanför vårat hem och 2 män stiger ut. Och min far reagerar, ja nu kommer det 2 män, och plötsligt ringer de på dörren. Pappa öppnar och där utanför står det 2 män. Ja, vi söker Irene Martinsson, säger de då, för det var ju mitt flicknamn. Jaha, säger pappa, blev ganska chockad och ja, hon är här. Och så kommer jag, varvid de säger så här att ja, vi håller på att utreda lite narkotikahandel och så vidare. Och narkotika som man håller på med på skolorna idag, så att vi vill gärna plocka med oss Irene och prata med henne. Och min far, han blev ju så chockad så att han ställde inga frågor överhuvudtaget utan tittade bara på mig. Och jag fattar ju absolut ingenting. Utan jag tog på mig kläderna och då visade de, för då reagerade pappa, då sa han, ja, men nu ska jag veta att ni är poliser då. Och då visade de sin legitimation och sa att ja, hon kommer hem när vi är färdiga med henne. Och så tog jag på mig kläderna och åkte med. Och jag fattade ingenting. Jag hamnade ju i ett polisförhör där jag fick då titta på olika bilder och bli ställd för vissa frågor. Och ingen kände jag igen och ingenting kunde jag ge dem information. Men det fanns ju en i min klass som jag då trodde kanske det att, det var, att de var ute efter. Men jag fick aldrig se några bilder på honom och därför sa jag ingenting om det heller. Min fråga till dig är, jobbar man så osmart fortfarande idag att man hämtar in folk på en söndag utan att mer eller mindre presentera sig, utan att förvarna och så vidare? För det var ju ganska klumpigt gjort, eller hur?
Ja, Irene blev alltså hämtad av en civil, får utgå ifrån att det var en polisbil då, en söndagkväll i hemmet när hon går på gymnasiet. Och hon undrar, gör man så här nu för tiden också? Dyker man upp så här oannonserat på en söndagkväll och hämtar folk?
Den här frågan innehåller ju flera resonansbottnar. Den ena är ju det här med att visa att man är polisen när man är liksom civilklädd och sånt där. För om vi börjar den ena kan vi säga att det finns reglerat i polisförordningen att när man är i tjänst så ska polisförordningen i 11 paragraf ska man medföra sitt tjänstekort och uppvisa liksom att man är polis. Och det är jävligt viktigt. Och det har ju varit liksom polisens utgångspunkt för det. Därför att om du som civilklädd gör ett ingripande och inte har legitimerat dig, och den här personen, han blir så här, vem fan är du? Håller jag på att bli kidnappad? Och börjar liksom göra motstånd eller slå dig eller vad som helst, så kan det aldrig bli våld mot tjänsteman. För vederbörande hade inte insikten om att vara en tjänsteman. Så därför är det viktigt att man talar om att jag är polis, för då har man det höjda skyddet då.
I vilket läge alltså, det så här, i samma ögonblick, jag kommer som civilklädd polis, jag ringer på dörren, är det direkt när de öppnar dörren som jag säger hej hej Fatima polis?
Nej, men kom igen, använd liksom, vad fan, sunt förnuft. Man står ju inte där och säger jag är polis, håll käften och gör som jag säger, va? Utan man förklarar vem man är och varför man är där med mera. Och sen legitimerar man sig lump och fint, va. Men det finns ju situationer där det här inte är möjligt. Och det är där till exempel man griper någon. Eller hur? Det är en pågående brottslig verksamhet. Och du ingriper där, va. Du kan inte säga så här, vänta, jag ska bara hitta läget, va. Utan då får man ta det liksom step by step. Men huvudregeln är i alla fall, du måste ha med ditt tjänstekort. Och du måste liksom kunna legitimera att du är polis. Och framförallt om någon begär att du ska göra det, va. När man blir osäker. Så är den frågan avklarad.
Ja, de gjorde ju det så småningom vad jag förstår. Men det krävdes att hennes pappa frågade.
Ja, exakt. Ja, 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 och så kan det vara. Och det är lite taskigt hanterat av polismän tycker jag. Men sen har vi ju då bestämmelser i vad det gäller rättegångsbalken 23 kapitel och även i förundersökningskungörelsen om det här institutet hämta till förhör. Va? Och då är det uppdelat i, man kan säga, i tre stycken skikt. Va? Det ena är att du är kallad till förhör och att du upprepade tillfällen vägrar att infinna dig utan att lämna en giltig orsak. Då kan man hämta dig till förhör. Och sen finns det vissa sådana här geografiska begränsningar, att du ska befinna dig nu med, de har utökat det under senare år då, till jag tror det är 10 mil mer eller liknande, som är ganska avsevärt avstånd i och för sig. Och framförallt med tanke på att när du släpps från förhör så finns det liksom ingen skyldighet direkt att du ska skjutsa tillbaka till vederbörande. Men man brukar lösa genom en bussbiljett eller liknande i vissa fall. Men, och sen det andra då, att du kan hämta till förhör utan föregående kallelse. Om du kan misstänkas för brottet. Och då hämtar man in det bara till förhör. Va? Och sen när du blir inhämtad så finns det vissa begränsningar i den tid man kan hålla kvar dig för förhör. Normalfallet en vuxen person, det är 6 timmar. Kan du misstänkas för brottet så blir det ytterligare 60, max 12 timmar. Då, va? Och sen finns det en spärregel i vad det gäller regelverk också som säger att om du är målsägande eller vittne i det här, va, och du på något sätt liksom obstruerar för att medverka i förundersökningen, så kan du ändå hämtas till förhör om det är av särskild eller synlig vikt för utredningen, va, att du ska höras. Och då kan man också hämta in dig till förhör. Och i det här fallet så har vi ingen information om vad saken egentligen gällde.
Nej, alltså jag förstår Irens berättelse som att hon går alltså på gymnasiet här, så hon är ännu inte 18 år fyllda. Hon går på gymnasiet och det har väl varit då, så tolkar jag henne, att det har varit någonting med narkotika just på gymnasiet. Och att det är det man har koll på, att det är det man ska följa upp. Är det någon som säljer narkotika på skolan? Men att i hennes fall så låter det som då på hennes berättelse att det man vill, det är att prata med henne om hon har sett, alltså om hon är vittne, om hon har information att lämna. Det finns mycket, jag håller med dig om att det finns mycket i den här berättelsen som vi inte vet. För att jag får känslan av att nej, det har inte varit någon föregående information till henne, eller hon har inte ombetts att komma in och berätta vad hon händelsevis vet. Utan plötsligen oannonserat så dyker man upp då en söndagkväll. Sen reagerar jag då, eftersom jag oftast har ombudsrollen, så reagerar jag på att Men varför, hon är ju inte myndig ännu, varför är inte hennes pappa med i detta? Är det så att han blir så chockad så han tänker, jaha, det är polisen, ja men ta henne då. Eller är det så att, men någonstans kan jag tycka att kanske polisen borde ha sagt att så, du får ju vara snäll och komma efter det här nu då, vi tar med henne men vi åker dit och dit, du får ju komma efter och hämta din dotter eller något liknande.
Och du säger tvärstopp.
Ja, okej.
Okay. Hade hon varit minderårig så var det ingen snack om det. Då ska föräldrarna, även socialtjänsten, vara med i hela det köret. Är hon bara underårig? Hon är fortfarande straffmyndig. Vi vet inte liksom vad grunderna är för själva det här beslutet. Vi vet heller inte om det finns ett beslut om hämtning till förhör utan föregående kallelse. Men det kan ju vara på det sättet också att de här spanarna, ja, nu håller vi bara på liksom, men jag kan tänka mig, om jag då ska på något sätt försvara mina gamla kollegor och säga att de kanske har gjort rätt i alla fall. Va? Så å ena sidan kan det ju vara på det sättet att de har jobbat med det här caset. Man har fått liksom en uppgiftslämnare eller ett vittne som har berättat att Irene då, hon har varit inblandad i vad det gäller den här hanteringen av vad det nu än är för någonting. Va? Och då är det faktiskt så att de här så kallade förhörsledare eller spanare, de kan fatta ett eget beslut om hämtning till förhör om det föreligger fara i dröjsmål. Men om man ser då på hela situationen här, så verkar det inte ha varit på det sättet, därför att hon går ju loss. Man förhör henne och sen är hon klar. Och jag förstår saken rätt.
Ja. Men för mig, ja, jo, men det är ju det intrycket får jag av berättelsen också, att det är det. Och att chocken består någonstans i att en söndagkväll så dyker upp en bil och 2 män kliver ut och säger följ med mig här för att vi vill veta vad du vet.
Absolut.
Ungefär så. Att det är det som är själva chocken för henne så här många år senare. Och att hon tycker att det var liksom typ klantigt hanterat. Det intrycket får jag. Men det, alltså när du lägger ut texten så att det kanske skulle kunna vara så att de håller på och rotar i den här härvan på gymnasiet. Och sen är det någon där, för mig låter det plötsligt logiskt, att någon där säger att ja, men Irene vet allt. Och att det är det man agerar på. Det är så här, mer logiskt än så kan jag inte få det.
Nej, men det här är ju snillen spekulerar. Men det är lite en dåres försvarstal. Va? Därför att om jag hade varit i den situationen, så att vi nu hade det läget här. Så det måste ju finnas en anledning till att man en söndagkväll approcherar Irene för att man vill hålla ett förhör med henne. Det måste vara tillräckligt viktigt med hänsyn till att man kan inte vänta till måndag, man kan inte kalla henne på vanligt sätt. Det är någonting som ligger och skaver eller som är jävligt viktigt att få klarhet i.
Kan det vara någonting som är på gång?
Exakt.
På skolan på måndagen.
Ja, exakt. Eller vad som helst. Va? Men när man har den situationen då, oavsett om hon skulle vara en misstänkt eller att hon skulle vara affilierad med någon som är misstänkt sådana här grejer, va? Då måste man ju sköta det här på ett schysst sätt, va? Och komma så här: hej Irene, jag heter Bosse Åsum, jag kommer från polismyndigheten si och så, va? Och det är oundgängligt nödvändigt att vi pratar med dig ikväll om en situation som har uppstått si och så, va? Och sen tar vi alla detaljer när vi kommer in till polisstationen. Här är min legitimation, så du säger att jag är polis, va? Vänligen kliv in i bilen. Och då gör man det vänligt att man sätter den i baksätet och inte med en kollega bredvid, liksom att man... whatever, va? Men man ser till att skapa liksom ett bra bemötande från början, va? Så att det blir, och det här var ju fel från början med hänsyn till hennes reaktion, va?
Så som hon minns den här situationen eller återger den här situationen, så verkar det ju som det är fullt med frågetecken, och det är fullt med frågetecken när det händer, och det är tydligen fullt med frågetecken så här många år senare också.
Ja, men kom ihåg en sak som är jävligt viktig i sammanhanget. Det här är hennes bild, det här är hennes berättelse. Det är den vi kommenterar. Vi sitter inte som en jävla jury i Idolstudion att säga och gör några liksom tummen upp eller tummen ner, utan vi kommenterar bara hennes berättelse och vi ger i bästa fall plausibla förklaringar hur det kan bli på det här sättet, va? Utan att döma eller peka finger åt något håll, va?
Mm, men vad hade du då om du hade varit där på plats och det är jag som är föräldern som är där hemma? Och så säger jag så här, ja men sorry, min dotter här är inte 18 så att jag följer med nu. Sorry.
Ja, sorry.
Vad hade du, ja.
Nej, tyvärr inte.
Då hade jag sagt, men då åker jag ner, vart ska ni? Då kommer jag efter.
Absolut, du är välkommen, du kan sitta i reception, jag kan bjuda på en kopp kaffe, vad som helst, men du är inte med i förhörsrummet. Därför erfarenheten är ju på det sättet att om hon hade någon vital information att lämna så är föräldrar i rummet ett jävla hinder. Därför då ska hon upprätthålla sin, vad ska jag säga, status som den goda dottern eller bonus mater familias någonstans liksom, va? Och skulle hon börja liksom tala om att hon hade liksom kanske lite konstiga kontakter och såna grejer, va? Då skulle hon få fingret ifrån vad det gäller föräldrarna, va? Och det vill vi inte ha. Alltså det är en jättedålig inverkan i själva försituationen. Men det är en eller minderåriga, självklart.
Minderårig i det här sammanhanget, alltså minderårig för mig, det är en person som är under 18 år.
Under 15.
Men i det här sammanhanget så säger du under 15, därför att vid 15 är man straffmyndig.
Ja, yes, minderårig under 15, underårig under 18.
Jaha du, nu har vi nått vägs ände i detta avsnitt också.
Ja, lika trevligt som vanligt.
Ja, precis. Och det är väl förhoppningen att lyssnaren också har så där himla trevligt och gemytligt.
Ja, men då kan man bara säga så här. Om ni vill ha mer gemytligt, ställ mer frågor.
Ja,
alltså, vi är ju för fan som hungriga måsungar. Vi bara gapar och tar emot.
Ja, nu tycker jag ju att lyssnarna är duktiga på att skicka in frågor, men de kan ställa fler och man kan ringa på telefonsvarare och man kan skicka in ljudfiler om man känner för det och ställa en fråga. Så det finns alla möjliga.
Fatima, du behöver inte smickra bara lyssna. De finns redan där. Jag bara säger, det finns always room for improvements.
Vad ska vi säga? Ska vi säga som du brukar säga, tjingeling då? Eller?
Ja, eller som min dotter sa när hon satte sig på äldsta brorsans moped när hon var kanske 9 år och skulle testa att köra och åkte rakt in i häcken här.
Okej.
Okay. Ja, tjula hopp!
har lyssnat på Fråga kriminologen med Fatima Adberger och Bosse Åström. Har du en fråga som du vill få med i podden? Maila mig på juristfirmaadberger@gmail.com. Behöver du ett målsägande beträde eller annan juridisk hjälp, då är du varmt välkommen att maila mig på samma adress. juristfirmaadberger@gmail.com. Det går även bra att ringa mig på 0762 727 40. Avsnittet är producerat av Kristoffer Warnberg på Kvarnberg Productions. Sång och musik, Andreas Bergström och punkbandet Kattskrället. Tack för att du har lyssnat.